Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
God morgon, klockan har slagit 8:15. Det är hög tid för Börsmorgon denna torsdag 20 april. Välkomna tillbaka för er som har följt med oss under Rapportmorgon sedan ungefär 7 i morse. Om vi tittar till börsläget var det väldigt försiktigt i USA igår. De stängde kring nollstrecket. Samma mönster i Asien. Tokyo steg sedan 0,2%. Och det säger terminen för Stockholmsbörsen att det ska bli här hemma också klockan 9, alltså en öppning strax ovan nollstrecket. I dagens program fortsätter vi att syna AB Volvos första kvartal som verkar ha tryggat skeptikerna att det inte var tillfälliga effekter som dopade början av året. Andra storbolag har ju också rapporterat. Arjo, Husqvarna, Kinnevik bland annat. Bättre än väntat för även dem. Och så har vi intervjuer kvar att genomföra. Det med Link och Plaid bland annat. Men jag är tack och lov inte själv i studion för att göra det.
Jag är också här, Emelie, och vi har sällskap av Lars Söderfjell från Norrlandsbanken och Ulf Pettersson från vår analysredaktion. Det har varit en teknisk morgon. Vi har fått blandade besked. Vi har fått fina rapporter som vi kände till. Vi hörde Volvo precis innan vi drog igång här, men också vinstvarningar under morgonen. Om vi börjar med bara en kort summering. Vad är känslan så här efter när jag stått här i en halv timme?
Att tillverkningsindustrin levererar ju väldigt bra. Så här, Volvo visste vi sedan förut att det skulle bli starka siffror, de var ju förannonserade. Men jag tycker även Husqvarna rapporterar ett väldigt, väldigt starkt resultat här på morgonen. Och det följer väl egentligen temat att många av de här leveranskedjorna lättar nu, och det gör det lättare för bolagen att få fram de här underliggande marginalen, de underliggande förbättringarna och inte minst prishöjningarna som de har gjort under de senaste åren. Jag tycker även Bufab, som lite grann på samma tema, levererar en väldigt fin utveckling och bra marginal under kvartalet. Så det är på den positiva sidan. Sen på den negativa sidan så är det ju som sagt vinstvarningar, stora än så. Även om det har legat i korten att produktmarknaden har förändrats, så tar det ju här lite grann analytiken och marknaden på sängen med kraften i försämringar av resultatet. Man pratar ju nu om ett signifikant sämre resultat för det här året jämfört med förra året. På Stora Ensos språk så betyder det 50% eller mer. Och det innebär att konsensusestimaten för det här året ska ju ner i storleksordningen 15-20%. Lite grann beror på vad man läser in i det här. Mm. Nu ska man säga att aktien har gått från 18 till 12 euro också under det senaste året. Så att det, åtminstone delvis så ska det finnas i förväntningarna. Men ändå, det är en rejäl vinstvarning.
Uffe, tar vi över de negativa nyheterna. Signifikant resultatförsämring väntas för de stora det här året.
Just det. Och det, nu använder inte Bonava då, husbyggaren, samma ord då, men det är också signifikant sämre, för de redovisar enligt preliminär då en vinstvarning här, 45 miljoner kronor i vinst Q1, gjorde 81 Q1 22, egentligen gjorde de 140, men då var det 60 ryska verksamheten som inte är med längre. Och det är så att säga både lägre produktion och lägre försäljning. Man har då levererat nycklar till 700 lägenheter här. Det var 870 Q1 22. Det var över 1000 Q1 21. Så liksom den här svagheten i nybyggnationsmarknaden som vi väl känner till ser man nu i Bonavas siffror här. Det är därför de kommer med det här förhandsbeskedet.
En del av det här, det är väl ändå liksom lite grann av timing-effekter, liksom att de här överlämnandena har dragit ut lite på tiden. Men det underliga försäljningen som jag såg, det var i alla fall 100-130 sämre än väntat.
Ja, det var det. Och nu, jag såg någon prognos, jag vågar inte säga hur tillförlitlig den var då, men det fanns liksom någon resultat på något på 180 miljoner kronor. Det tycker jag låter väldigt högt då, men det är klart att de det är ju dåligt, och det är ju jobbigt här alltså. Och fortfarande är ju priserna på nya lägenheter och villor är betydligt högre än på begagnade, så att säga, på sådana som byggdes för 10 eller 15 eller 20 år sedan. Och den där relationen behöver komma ner på något sätt, eller den behöver minska, antingen i form av att nypriserna behöver komma ner eller att vi får fart på marknaden så begagnat priserna kommer upp.
Jag kan ju tycka liksom, när man ser på Bonava, och det gäller förmodligen fler bostadsutvecklare, det verkar finnas absolut noll visibilitet i det här. Under det senaste året så har man ju både introducerat och modifierat och tagit bort finansiella målsättningar, och det verkar vara väldigt svårt att få det här rätt på kvartals, ens på ett enskilt kvartal, och veta vad man ska sälja och vad man ska tjäna.
Men det ska också sägas att det står att antalet färdigställda färdigställda bostäder då blir lägre på grund av förskjutning av överlämningar i Tyskland, Baltikum och Norge. Mm. Alltså Sverige, som vi har pratat om i Rapport imorgon, vi vet att vi är pressade, hushållen är väldigt pressade. Mm. Nu är det ju också de andra europeiska marknaderna de hänvisar till.
Ja, de har också stigande räntor där. Och så är det. Så får vi väl höra mer när rapporten kommer den 27, liksom, om det är timing-effekt mellan kvartalen eller om det här är något vi kommer få läsa om även Q2. Men det är klart att det är ju svårt. Förr i tiden så det är ju inte så länge sedan folk bokade lägenheter och förväntade sig kunna sälja liksom, typ kontraktet innan det var färdigställt. Så är det inte nu. Folk vill ju inte förbinda sig att köpa en lägenhet som är färdigställd om ett år idag. Det är klart man inte vill det liksom.
Ja, kanske inte minst för att du inte vet vad den kommer att kosta.
Nej, vad du vet ju inte. Det är väl det som gör att vi inte kommer få uppleva något 1991 här. Det är att arbetslösheten inte förväntas dra iväg här. Men det är klart att den kommer ju öka. Och då, det gör väl att folk också liksom inte vill ta på sig mer finansiell risk i ett sånt osäkert läge.
Mm. Det om det negativa. Jag vill bara jättekort nämna att det lite mindre bolaget Fractal har kommit med en omvänd vinst. Vad det verkar som en rejält stigande försäljning under kvartalet och även ett resultat som ser ut att närmast fyrdubblas mot vad vi såg i fjol. Och en annan väldigt positiv nyhet var det liksom huvudnumret kanske idag, det vi stod här och pratade om när vi drog igång sändningen klockan 7. Volvos rapport, Volvos siffror visste vi skulle vara bra. Vi ville få besked från Martin Lundstedt om han var fortsatt lika optimistisk inför för framtiden. Och Lasse, vad tyckte du fick för besked av?
Ja, men det tyckte jag tyckte att han, man fick det liksom så här. Han säger ju egentligen att det här är ju den lönsamhet som vi har underliggande, som vi har jobbat för. Och sen har jag fått en del analytiker kommentarer som har pratat lite grann med bolaget. De säger att de ser ju också att de ser alltså en normal säsongsvariation under de närmaste kvartalen. Vilket ju faktiskt innebär att Q2 bör bli ännu bättre. För det, Q1 är normalt ett ganska litet kvartal för Volvo. Men går man tillbaka till det vi inte visste om innan vi hade fått siffrorna, så kassaflödet var starkt. Det operativa kassaflödet från rörelsen förbättrades med ungefär 10 miljarder jämfört med förra året. Sen drar de också upp investeringarna så att 8 miljarder någonstans at the end of the day. Man ser att de höjer prognoserna för lastbilsmarknaderna både för Nordamerika och Europa. 20 000 enheter, 7-8%, vilket också är en positiv signal. Så att den enda lilla svagheten som jag hittar i den där, det är väl egentligen att man hade en ganska svag orderingång för construction equipment-sidan. Lastvagnar var ju däremot bättre än väntat. Men jag undrar hur mycket vikt, oavsett om de slår ordentligt på lastvagnar eller missar på construction equipment, det är väldigt vobbligt i orderböckerna just nu beroende på hur man öppnar dem och gör dem tillgängliga för kunden. Man vill inte ha för långa orderböcker. Så jag tycker totalt sett väldigt, väldigt stark rapport, och det säger jag ju liksom delvis därför att jag tror på det. Jag vill ju se en positiv rapport, jag är ju stor ägare i det här för min fond.
Det är bra för transparensens skull att du säger det, men vi fick ju också lite intervju med Martin Lundstedt, vd, efter att rapporten släpptes. Det gjordes av TT, där han just förklarar bilden lite om konjunkturen och efterfrågan.
Det finns vissa regioner där det börjar plana ut. Det har ju varit en väldigt stark tillväxt under flera år. Börjar plana ut, men det är fortfarande på höga nivåer och det finns ingen dramatik i det. Men man ska ju vara väldigt nära den här datan så man kan anpassa sig och ha en flexibilitet. Samtidigt så har vi ju sett att serviceverksamheten till exempel växer starkt även i det här kvartalet. 13% om man tar bort valuta. Det är en väldigt stark tillväxtsiffra. Så vi har byggt upp en stor installerad park av maskiner och utrustning som också kommer vara viktigt framåt här.
Mm, och vi vet ju att våran Volvo-entusiast, inte bara Lars utan också nyhetschef Anders Hägerstrand, brukar tycka att den här dagen är ganska spännande. Hans mest spännande karriärsdag någonsin, tror jag han sa, när den här omvända vinstvarningen kom. Vi kan väl lyssna på vad just han sa om de här beskeden från i morse.
De bekräftar ju här också att det som man lite anade, att störningarna i de europeiska leveranskedjorna har inte varit lika omfattande som under hösten och bidragit till ökad produktivitet. Det är ju det som har lyft marginalen. Det är det som gör att de har kunnat få igenom prishöjningar. De har fått bort de här flaskhalsarna som de har led så mycket av. Och det är en viktig bekräftelse att det är riktiga saker som ligger bakom den här resultathöjningen. Sen säger de också att den nordamerikanska leverantörskedjan är däremot fortsatt instabil, vilket leder till produktionsstörningar. Halleluja! Det betyder att det finns ytterligare potential här på den nordamerikanska marknaden att den förbättras.
Mm, halleluja, säger Anders Hägerstrand. Vad säger du, Ulf?
Ja, men det är ju en jättebra rapport, och det här som man liksom kanske befarade att det fanns några engångsposter på något sätt, någon väldigt stor valutaeffekt eller något sånt där som drev upp det så lite mer, än, för det var så väldigt starka siffror som de gjorde sin omvända vinstvarning på där. De fanns inte. Valutaeffekterna är fortsatt positiva, men de är inte mer positiva detta kvartalet 1,7 än vad det var Q4 egentligen. Utan ska man liksom leta någon svaghet så är det väl som Lasse var inne på, VC-marknaden då, där orderingången är ner 35%, och det är i Kina. Kina är liksom, det har nästan inte sålts en enda sån här grävmaskin där egentligen. Det var ner över 60%. Och det, om man nu ska liksom fylla i Anders Hägerstrand här, så är ju det också, kan man säga, som något positivt, för de ändrar inte liksom årets utsikter på den marknaden. Och vi vet att Kinas, så att säga, ekonomi taktar på lite bättre än vad folk hade hoppats på. Så det ser bra ut. En fråga här, och det är lågt värderat och sådär. Jag vet inte hur man, nu börjar ju VC bli så stort, så kanske man ska, för att få upp värderingen, kanske det ska bli den här avknoppningen som man har pratat om i några decennier i telefon, så att säga. För jag tror att ett VC standalone värderas ju betydligt högre än vad det värderas implicit i Volvo-kursen idag.
Kan vi säga något avslutande om aktiekursen? För när vi fick de preliminära väldigt starka siffrorna, då fick vi såklart en uppgång, men den var ju inte så pass stor ändå?
Nej, alltså estimaten måste ju upp liksom från det att man gjorde vinst för det här året i alla fall med åtminstone så att säga 30%. Det är bara att räkna. Alltså bara avvikelsen på första kvartalet motiverar ju någonstans i storleksordningen 13-14%, och sen så tycker jag man har fått det här bekräftat att ja, men man kan nog extrapolera här något ett par kvartal framåt. Kursen upp 9%, alltså har den blivit ännu billigare sen, jämfört med tidigare. Och det är väl den frustrationen som både, även om kursen har gått bra, vi har haft en total avkastning på över 40% det senaste året, och det slår ju både sektorn och börsen med ganska bred marginal. Så känner väl både jag och herr Hägerstrand liksom en frustration över att man inte riktigt får betalt i högre multiplar för den här lönsamhetsförbättringen som man ändå har gjort jämfört med tidigare år. Och vad som krävs för det, det kanske är så enkelt liksom som att man behöver låta gå en konjunkturcykel. Det blir så här myrsteg framåt, och man rör sig gradvis från vad man uppfattar från låg resultatkvalitet till hög resultatkvalitet. Det finns ju andra bolag som har gjort en resa över tiden, men det tar oftast ganska lång tid för de här omvärderingarna att ta plats. Men jag har gott om tålamod. Jag
och det ser ut som ni kan få ytterligare några procent här i öppningen om några minuter. Vi har ju några till rapporter vi kanske inte säger något kort om innan vi går till öppningen då.
Husqvarna är en av dem, och det var ett ganska mycket bättre kvartal än väntat, får man väl lov att säga, med tanke på att de har varit så himla pressade och det är allmänt negativt kring deras försäljningsbas, vilket ju mycket konsumenter. Omsättningen 17,16 miljarder ungefär över förväntan, organiska försäljningstillväxten var ungefär 2%, väntat var istället minus 5, och så ett rörelseresultat på knappt 2,4 miljarder. Tillförordnade vd Pavel Heiman var med oss tidigare i rapportmorgon, vi kan lyssna på vad han sa.
Jag tycker att vi har börjat året stabilt och bra. Vi gör vår bästa rörelsevinst någonsin i ett första kvartal med dessa 2,4 justerat för jämförelsestörande poster. Och vi har en god införsäljning till våra kanalpartners, 17,2 miljarder och en organisk tillväxt på 2%. Så att vi står förberedda inför säsongen, rättare sagt våra återförsäljare, våra kanalpartners står förberedda inför säsongen.
Och hela intervjun med Pavel Heiman finns såklart på vår sajt. Ulf, är du förvånad?
Ja, lite. Det är en bra orderingång, 2% upp. Vi har förväntat oss att det är en nedgång här. Så marginalen är bra. Så det är en bra rapport. Sen så, som sagt, att tittar man på sista raden så idag har de en nettoskuld på 17 miljarder. De hade 11 miljarder för ett år sedan, och med de ökade räntorna så gör det att faktiskt vinsten efter skatt är oförändrad, trots att rörelsevinsten är upp 10%. Så det ska man nog ha med sig liksom när man börjar titta på aktier. Men de är inte särskilt högt värderade. De ligger liksom rätt i den här elektroniktrenden och sådär. Så det, ja. Sen så har vi då konsument som är lite pressade, men man såg inte så mycket av det här kvartalet.
Vi behöver också nämna Arjo innan vi öppnar börsen. Även det är faktiskt bättre än väntat. Högre justerat EBITDA 474 miljoner, organisk tillväxt 4,3%. Här var väntat bara 0,4. Och så något högre omsättning också. Har ökenvandringen slutat nu för Arjo?
Ja, lite grann. Det är bra fart i Kanada och VD är ganska optimistisk om USA som en stor marknad för Arjo framöver här. Så det är lite ljusa utsikter där, förutom för den här scannerverksamheten som man hade räknat med 200 miljoner kronor i försäljning. Nu tror man på 150 i år, och det är väl negativt. Men jag tror att aktien har ju har ju mer än halverat sen toppen här. Den är väl ner 2/3 ungefär. Så det är klart att det kan bli ett litet lättnadslyft idag.
Lasse, kort slutar om Husqvarna eller Arjo?
Nej, men Husqvarna, så att jag tror att det är lite grann samma saker som har sett i övrig industri. Just att leveranskedjan och förmågan att leverera ut blir bättre. Då får man också det här genomslaget på både på intäkterna, organiska tillväxten, blir utleveranserna ökar mer än vad man räknar med. Och så får man marginalerna, mindre produktionsstörningar, bättre effektivitet.
Och sen priseffekten då, för det var väl så, tyckte han sa, att volymen var ner lite grann, men priserna gjorde att det ändå blev en organisk tillväxt.
Det där tror jag också är någonting som analytikerna kan ha underskattat när man går in i det här kvartalet. Just att man går in i 2023 med mycket högre prisnivåer än man gick in i 2022. Jämförelserna blir ganska dramatiska.
Och det såg man ju, ni ska få prata vidare, ni är ju programledare, men det såg man ju i Volvo-estimaten. Man har missat jättemycket på omsättningen och det är nog priseffekten. Det gjorde man även Q4, fortsätter göra. Det gjorde man även lite grann på Husqvarna här.
Men det är ni som är experterna. Däremot
det är mycket så, roligare att höra.
Mycket roligare. Men däremot så ska vi öppna börsen nu.
Ja, men klockan har slagit 9 och dessutom vi får en hel del positiva effekter. Vi ska också säga tack till Lars Söderfjell som varit här under morgonen som ska skynda vidare. Vi är tillbaka om en liten stund, men nu ut till Fredrik Linander.
Stort tack för det. Här börjar siffrorna trilla in och Stockholmsbörsen handlas än så länge i sidled här. Men något upp för storbolagen där vi ser Kinnevik och Volvo rapporterande bolag idag som är högst på staplarna medan det går sämre för SCA och Ericsson än så länge. Och ni är ju inne på det att det är många rapporterande bolag idag. Ett av dem alltså Volvo som då har glatt marknaden senaste tiden och levererade fina siffror redan förra veckan. Och på den här rapporten så är det fortsatt uppåt. Trädgårdsutrustningsbolaget Husqvarna har ni ju talat med, ett av många vd-intervjuer som vi haft under morgonen. Där har man då överträffat analytikernas förväntningar på samtliga punkter. Och det syns ju även på kursen här, rusar upp knappt 8%. Och ni pratade också om skogskoncernen Stora Enso. De rapporterar ju inte idag men gör så på tisdag. Men de vinstvarnar alltså nu och har en sänkning på prognosen för helåret på grund av försämrade marknadsutsikter. De är nedkraftigt där runt 5 än så länge. Investmentbolaget Kinnevik, där har vi ju en uppgång. Man handlas upp 3% ungefär efter att ha levererat ett högre substansvärde än föregående kvartal. Och alltså en av vinnarna här på storbolagsindex än så länge. Telekombolaget Nokia, där har vi däremot ett lägre rörelseresultat än väntat. Och deras aktie handlas då neråt. Vi har också medicinteknikbolaget Arjo som stiger kraftigt. Man rusar upp tvåsiffrigt efter att ha rapporterat då ett bättre resultat än väntat. Handelsbolaget Bufab, där är man också upp rejält. Dryga 7% stärkte orderingången och redovisade högre resultat och omsättning i sin rapport idag. Sen har vi verkstadsbolaget och AQ Group som är upp idag som många andra ganska gröna siffror som ni ser här på staplarna. Där har man rapporterat högre omsättning men lägre rörelseresultat men belönas än så länge upp dryga 5. Satellitbolaget Ovzon hade ni som då nämnt en ökad förlust och en svag inledning på året där aktien handlas än så länge ner nästan tvåsiffrigt. Och vi har också bostadsutvecklaren Bonava som då inte rapporterar idag men där har man vinstvarnat och rörelseresultatet nästan halveras och vi ser ju att marknaden också har reagerat på det. En riktig rusare idag det är gamingutrustningsbolaget Fractal Gaming som ligger på First North. Där har man handlats upp efter en omvänd vinstvarning och uppåt nu bra bit över 20%. Stockholmsbörsen som helhet alltså nu fortfarande handlas ungefär i sidled. Vi återkommer naturligtvis med ytterligare en rapport här ifrån om en liten stund.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Tack så mycket för det där, Fredrik. Vi kommer tillbaks och kollar till läget igen om en liten stund och alldeles strax också en till vd-intervju. Men först och främst måste vi ju smälta allt vi såg på skärmen. Ganska mycket att ta in, men vi kan väl börja med det positiva.
Ja, det är ju en hel del som får positiva reaktioner här. Arjo som sagt var upp 10%. Mm. AQ som vi ska prata om också upp 10% och Husqvarna, Bufab nästan 10%, mellan 5-7%. Så överlag är det positiva effekter här, och det har att göra. Tar vi Husqvarna så är det ändå en aktie som halverades från början av 2022 och fram till förra hösten här, och så har den kommit igen lite grann, men det är så att säga låga förväntningar. Slår du, om marknaden är lite oroad och det slår förväntningar, så kan det bli lätt 7% som det har blivit i det här fallet.
Och Volvo bara dryga procenten?
Ja, fast siffrorna var ju klara där. Den positiva responsen här är väl orderingången för lastvagnar och en optimistisk vd inför kommande kvartal. Men som sagt var det, man får inte glömma bort att Sverige, nu Stockholmsbörsen är upp här ett par tiondelars procent, det ser inte likadant ut i de flesta europeiska marknader, som backar lite grann. Så det är de här rapporterna som gör att vi har en positiv start på dagen.
Men jag tar med mig det Lasse sa, att Volvo faktiskt egentligen är billigare innan han gick ut ur studion här. Han var van vid njugga kursreaktioner. På den negativa sidan då, det är flera bolag som har det tyngre. Bonava har vi pratat om, sin vinstvarning, och Stora.
Stora, tappar 5%. Marknaden har förväntat sig ett vinstras på 40-45% ungefär i år då, till följd av stigande kostnader och en sämre konsumentmarknad på välpapp och kartong. Nu pekar ju då deras vinstvarning idag på att det blir mer än 50%, så det är kanske en 10% lägre än vad marknadens genomsnittsprognos är. Och då sa, ja, jag tycker 5%, vi pratade om det i rapportmorgon, att runt kanske lite mer än 5%, men, och det blir det ungefär här. Och det får vi se lite vad bolaget säger när alla siffror kommer. Vi har ju inte fått några siffror alls, vi har bara fått liksom vad de tror för 2023.
Vi kan väl säga att vi också sökte bolaget, men det är ju så kallad tyst period just nu, så att de tackade nej. Vi får prata mer om nästa vecka istället. Vi går över till nästa intervju. Komponenttillverkaren AQ Group. Första kvartalet visar att försäljningen steg dyrt 35% i årstakt. Det blev alltså 2,3 miljarder. Rörelseresultat steg dyrt 70% till 194 miljoner. Och sen rörelsemarginal på 8,2%. Det är att jämföra med fjolårets första kvartal, med andra ord 7,1. Och jag släpper in vd James Argren också. James, hur sammanfattar du kvartalet?
Jag tycker vi växer på alla marknader, i alla våra regionala marknader och i alla våra fabriker egentligen. Stolt över mitt team och våra starka dotterbolagsmedier som lyckas få ut så pass mycket i kvartalet. För det är ett enormt tryck i industrin, och det där med lågkonjunktur känns väldigt avlägset om man jobbar i vår bransch då, kan man säga.
Jag känner mig som en papegoja de här tiderna, men jag måste fråga er hur mycket er omsättningsökning beror på ökade volymer respektive höjda priser.
Men jag tycker man kan titta sekventiellt i om man tittar på Q4 förra året, så växte vi 14%. Jag skulle säga att det mesta av det är volymökning då. Vi skulle säga att mot föregående kvartal är det 10% som vi ökat pris. Och resten är ren volymökning. Så att det är ett jädra tryck i industrin, och man ser ju det på Volvos och Tratons rapporter till exempel, som är kunder till oss.
Uppenbarligen. Men hur kommer det sig? Alltså, ni märker inte av någon lågkonjunktur om jag förstår rätt.
Nej, det är ju full fart överallt. Så att det är en väldigt konstig bild som man får i media, och att det skulle vara bättre, väldigt låg konjunktur. Så jag undrar om det är någon som har räknat fel på Konjunkturinstitutet. Men det kan jag inte svara på.
Eller så tänker jag mig Bonava och Stora Enso lider lite mer. Ni har väl en annan verksamhet som gör att det helt enkelt går bättre. Ni drabbas inte lika hårt. Materialbrist, leveransstörningar, är det någonting ni präglas av?
Jag skulle säga så här. Materialbrister börjar bli normalt. Det ser helt okej ut. Däremot så är det ju en extrem upprampning överallt. Så att det är ju svårast vi har i öka vår kapacitet egentligen. Då. Så att få tag på maskiner och folk och produktionsyta egentligen. Det är våra utmaningar. För att öka ut leveranser ännu mer.
Efter föregående kvartal så lyfter ni fram att er ökning i försäljning främst berodde på elektriska kommersiella fordon, alltså försäljning till den typen av företagssektor. Medicinteknik också, försvarsindustrin. Uppenbart som du säger, det är drag på alla håll. Men är det någon form av peak eller liksom nästan maxnivå, eller ser det ut att bara vara starten på någonting nytt?
Nej, men jag tror att vi behöver infrastrukturen, den elektriska infrastrukturen i hela västvärlden behöver uppgraderas. Ska vi göra den här transfereringen till ett förnybart samhälle, så behöver vi enorma investeringar i både transmission, i kraftgenerering och lagring av energi. Och alla tekniker kommer att behövas. Det går inte bara att säga att vi bygger ett kärnkraftverk så löser det sig. Utan det, om man tittar på ett globalt perspektiv, så behöver det enorma investeringar som behövs. Jag tror att om man tittar på ett... Det finns ju många fina bolag i de där sektorerna, men jag tror verkligen på att den här grundinfrastrukturen och bygga den, de bolag som är exponerade mot det kommer att vara framgångsrika framöver. Och vi satsar ju naturligtvis på att vara en duktig underleverantör till de marknaderna.
Vad är utmaningarna då, verksamhetsmässigt? Vad sliter ni med om dagarna?
Vi sliter varje dag med att attrahera människor som vill jobba i våra fabriker, ingenjörer som vill hjälpa till med att effektivisera vår produktion, få tag på produktionsutrustning, lokaler, den typen är det vi sliter med. Sen så är det såklart att det är en konkurrensutsatt marknad, så vi kämpar ju med att ta marknadsandelar som alla andra. Och där har vi varit väldigt framgångsrika, skulle jag säga. Vi vinner mycket nya affärer.
Det låter lite som lyxproblem i det här klimatet, men skönt att höra att någon har sådana. Tack James Agren för att du var med oss i Börsmorgon. Ja, det här gick det bra. Ingen lågkonjunktur i sikte.
Nej, vinstlyft 70%, rörelsemarginalen stiger från 7 till 8,6. De har ett finansiellt mål på 8%, så de har över sitt rörelsemarginalmål. Och det kanske är nästa fråga för dem, när om det är dags att höja den där då, med tanke på den otroliga optimism som vi är den här andades. Så den stiger, den har ju gått riktigt bra i år. Det var en stark Q4 också, den gick bra då. Men fortsätter upp 7% idag, så det är upp närmare 40% tyckte jag såg.
Ja, den hade ju gått 30% innan idag.
Ja, precis. Men det är ju liksom den största resultatökningen vi har sett här idag. Då. Ja, det är Fraktal, det här spelbolaget är ju fantastiskt också. Men annars 70% upp är ju jättestarkt.
Det är ju spännande det här som James är inne på här, att man märker ingenting. Vi står här och rapporterar varje dag om att vi vet att det kommer en lågkonjunktur. Konsumentförtroende är på rekordbottennivåer. Och så kommer vissa i alla fall bolag ut och bortsett några sektorer ut med liksom fortsatt starka rapporter, fortsatt starka utsikter.
Snarare brinnande högkonjunktur, låter det som.
Ja, men det är klart, har man försvarsindustrin och sånt där som kunder, då har man ju att göra idag och en del annat. Det var ju elektrifiering som är en jättestark trend, så det är klart att man gynnas ju av det. Men det är ju, och sen så har vi då, men generellt sett så är ju orderingången, och nu är det ju lite svårt, jag tycker det är jättebra Emelie att du frågar liksom vad är volym och vad är pris här, för vi får ju bara en total summa här på det där, att ändå orderingången i volym är ju ner för bolagen, men sen så kan det vara upp för att man har då stigande priser, har höjt priserna på de sakerna man har så att säga tagit order på. Men jag skulle säga att det är inte, jag skulle inte säga att AK Groups otrolig optimism är liksom signifikant för det vi ser här. Vi får väl se när rapportperioden nu drar igång här vad de andra säger, om det är den här optimismen. Det skulle överraska mig, för det är ändå liksom, tittar man på PMI-siffror, inköpschefsindex och sånt där, så har det ju ändå liksom varit under 50 på många marknader.
Ja, det är ju ett litet bolag i börsvärlden ska sägas.
Ja, det är det. Men jättebra resultat, och som sagt, jag förstår att den stiger.
Ja, ska vi lämna dem? Därhen. Gå vidare.
Det kan vi göra. Vi kan gå vidare till en annan rapportintervju. Ett annat bolag som rapporterat, belysningsbolaget Plaid, som vi vant att vi växer nu också drygt 20% i det här kvartalet. Men resultatet krymper, så ni förstår, lägre marginaler här, kommer ner från ungefär 20 för ett år sedan till 13, också lägre än vad vi såg i den senaste rapporten innan den vi just fick till oss då nu under morgonen. Babak Esfahani, vd för Plaid, med oss. Vi pratar just nu om man märker eller inte märker en förändrad marknad. Siffermässigt så verkar ni märka någonting här, pressade marginaler. Hur var kvartalet?
Kvartalet var väl från vårt håll ganska väntat. Vi märker fortfarande ingenting när det gäller makrohändelserna i världen, utan våra installationer fortsätter enligt förväntan. Det som leder till den något lägre tillväxten är ju framförallt mognaden på den svenska marknaden. Vi har hållit på här nu ganska länge och det befintliga produktsortimentet har nu nått en mognad som nu syns i tillväxtsiffrorna. Så det är främst det som gör att tillväxten är något lägre, och med det kommer ju då också rörelseresultatet, för vi har ändå ökat kostnadsmassan med anställda sånt under den tiden som varit. Och för att få hävstång igen på den kostnadsmassan så behöver vi mer tillväxt. Så för vår del så är det inte, vad ska man säga, omvärlden, utan det är mognaden på den svenska marknaden på befintlig produktportfölj som har lett till lite lägre tillväxten.
För vi har pratat här under morgonen, vi har pratat om Bonava. Det märks ju framförallt inom liksom bygg- och fastighetssegmentet. Ni som en elinstallatör måste ju ändå ha en viss påverkan här. Men ännu är makromässigt god efterfrågan.
Ja, vi, eftersom vi har våra produkter uppkopplade och vi ser allting i realtid, vi kan följa våra installationer och kan se trender väldigt tydligt ske direkt och inte liksom med eftersläpning, så ser vi dem ännu inte. Det betyder såklart inte att det inte kommer ske längre fram, men vi kan liksom bara förhålla oss till det vi kan se och de trender vi ser framåt, och vi ser inga trendbrott i våra installationssiffror, utan det som har lett till lägre tillväxt är en fullt förväntad mognad på marknaden som vi behöver kompensera med nya produktkategorier.
Hur ser det ut på kostnadssidan då? Påverkar de marginalerna, eller är det bara som du är inne på här, mognad i marknaden?
Det som påverkar oss på kostnadssidan är ju att vi har ökat kostnaderna under de senaste åren genom framtiden och fler anställda och bygga vår utvecklingsorganisation. Och det har ju sakta men säkert börjat adderas nu under de senaste kvartalen som varit. Och för att kompensera det så hade tillväxten behövt vara högre för att behålla samma rörelsemarginal. Och det är det som gör att vi behöver få ytterligare en tillväxtvåg för att få ytterligare hävstång i lönsamheten. Och det förväntar vi oss nu eftersom att kostnadsmassan förväntas plana av här. Så det är liksom ett lite mellankvartal här där vi väntar in de nya kategorierna av produkter. Och sen ska förhoppningsvis då är vårt mål att tillväxten får fart igen. Och då kostnadsmassan planar av, så ska lönsamheten få hävstång kommande tid här.
Vi har en bild som vi stal från Pinpoint som du kanske kan se över tillväxten då. Jättefin de senaste kvartalen, resultatet också, marginalen. Men du sa det, ett mellankvartal nu. Kan du säga lite om framtiden?
Ja, alltså det vi ser nu är egentligen det vi har sagt hela tiden i den månen, att för att få fortsatt stark tillväxt på våra befintliga marknader så behöver vi ha nya produktkategorier som kan liksom sätta fart på tillväxten igen. Och i den bästa världen så hade det här överlappat så att vi hade lanserat produktkategorierna i tid när de befintliga mognar. Så att liksom man inte hade behövt ha några mellankvartal innan det tar fart igen. Så det vi ser här nu är ju full förväntan, och vi kommer släppa den nya produktkategorin nu i maj på Elfack. Och det hoppas vi är startskottet för nästa tillväxtvåg. Så det vi ser nu och det vi pratar om här är från vårt perspektiv full förväntat. Och vi hade såklart önskat och hoppas att vi kunde överlappa kurvorna perfekt. Men nu blev det inte så då, så då ser vi lite mellankvartal med lite lägre tillväxt. Men på lång sikt så är det inte vår syn på det alls, utan vi förväntar oss fortsatt kraftig tillväxt med förbättrad rörelsemarginal över de kommande åren.
Stort tack, Babak, för att du var med här i Börsmorgon och kommenterade den där kvartalsrapporten. Plaid som får en ganska så svagt mottagande. Jag ska säga att de där siffrorna vi såg från Pinpoint, där var då en estimat som låg betydligt högre än vad bolaget presterade här. Men Uffe, egentligen återigen en vd som säger att man inte märker så mycket för sina produkter här.
Nej, och det är lite förvånande. Det är ändå liksom, de ska in i bostäder, de här grejerna. Men det är lite förvånande som sagt. Vi får se hur det låter om några kvartal, för konsumenterna är pressade. Och här hade det ju ändå en vinstminskning här. De har ju ökat vinster tidigare, men den vinstminskningen, så den sänks ju aktien en 10% tyckte jag såg här för ett tag sedan. Så en av förlorarna.
Den är fortsatt ner ungefär 10%. Men vi kan ju på tal om det gå ut till Fredrik i Marknadsstudion. Titta till hur det går för aktierna och bolagen som rapporterat. Fredrik.
Ja, tack så mycket. Det är fortsatt i sidled på Stockholmsbörsen, även om storbolagsindex kämpar på. Och där har vi många av storbankerna på den gröna sidan här. Vi har ju då samtliga som har fått en marginellt höjd riktkurs av DNB idag, och där man har upprepat köpen. Ja, en rad storbanker alltså på gröna sidan, tillsammans då med Volvo som ni har pratat mycket om idag, som ju rapporterar. Som minskar Sinch bland annat, ett bolag som ibland är med på den här listan. SCA också, skogen har det lite tuffare idag, vi kommer till Stora Enso också alldeles strax. Men som sagt, Volvo då fortsatt uppåt, men kanske inte så högt som många hade förväntat sig efter rapporten idag. Husqvarna också, dryga, ja, omkring 4 just nu. Man fortsätter uppåt efter den starka rapporten. Stora Enso då, där backar vi, och det har ni ju varit inne på en hel del. Man har ju då haft en vinstvarning, man rapporterar alltså inte idag utan gör det nästa vecka. Kinnevik då var med på toppen av storbolagen här tidigare. Nu handlas man mer eller mindre i sidled. Några som går starkare, det är Arjo där som man är upp över tvåsiffrigt. Rusar alltså på börsen idag efter att ha rapporterat ett bättre resultat än väntat. Ni har också varit inne på handelsbolaget Bufab som ökar rejält idag. Redovisade också högre resultat och omsättning i sin rapport. Gula bolagen är alltså de som rapporterar denna dag, bland annat också då satellitbolaget Ovzon som har det betydligt tuffare, där man är ner tvåsiffrigt. Bonava backar också, ett bolag som ni pratade med alldeles nyss, där har vi Plaid. De, ja, som vi hörde där på vdn, var lite pessimistiska, och det syns också här i handeln där man nästan är ner tvåsiffrigt också. Dagens stora förändring idag, det är Fractal Gaming, där vi inte riktigt är upp lika stort som tidigare inhoppet, men det är fortfarande omkring 20% upp där idag efter att man då har levererat en omvänd vinstvarning. Men som sagt, i sidled på Stockholmsbörsen i stort denna dag.
Tack så mycket, Fredrik. Väldigt lugnt alltså på indexnivå, desto stormare under ytan. Jag noterar Arjos uppgång på 12-13%. De är inte ens över de mest blankade på Stockholmsbörsen, så det är inte en short squeeze.
Nej, det är det inte. Men den var väl uppe som högst 140 spänn och landade ner på 40, och nu är den på väg upp mot 50 här. Det är klart att det kan bli så. Sen får vi också komma ihåg nu rapportperioden här, att vi var med förra rapportperioden då bolag öppnade upp 10%, och sen när vi lämnade sändningen så var de oförändrade eller ner eller tvärtom. Så vi får väl fundera lite och höra vad Joakim Lindorff säger till marknaden sen när presskonferenserna kör igång. Men rapporten var ju bättre än väntat. De håller kvar vid sina prognoser för 2023, och det är bra. Plus att vi har ju sett starka medtech-rapporter från USA av de som har kommit in hit, och det verkar vara på nordamerikanska marknaden som det liksom är lite drag nu.
Vi ska prata med Link alldeles strax. Jag vill bara notera, eftersom att vi inte har pratat om dem, eftersom att det är så pass mycket annat som brusar just nu. Men EQT har ju alltså kommit med en, kallas det operativ uppdatering eller något sånt där. Det är alltså inte en delårsrapport. De backar lite grann, så att det verkar inte vara något sådär jättespännande när det kommer till just marknaden eller marknadsreaktionerna. Jag noterar att det var en... deras avgifter, alltså intäkter då för förvaltat kapital, hade ökat i alla fall.
Ja, just det. De ökade till 119 miljarder euro mot 77. Den går ner 0,3%, men det tror jag är felräkningspengar här. Så det är ju... EQT är en sån aktie som kan röra sig jättemycket på rapporterna, men det är halvårsrapporten och helårsrapporten när vi får hela resultatet. Här får vi egentligen bara mycket pengar de förvaltar. Vi har inte alls fått hur det har gått, liksom, hur mycket liksom, prestationsintäkter de har fått och sådär. Så det är inte mycket att handla på egentligen, och då blir det en ganska bortglömd aktie en sån här rapportperiod.
Men bortglömd är inte vårt sista rapportbolag för dagen. Link, ett investmentbolag inom life science. Rapporten visar ett rörelseresultat på vinst drygt 330 miljoner, ett förvaltningsresultat på sådär 340 miljoner. Båda de posterna visade förlust motsvarande kvartal i fjol. Och vd Carl Tobiasson är med oss. God morgon Carl, hur började året?
God morgon. Ja, mycket bra får vi väl säga. Vi har ju så här, resultatet kanske inte så intressant i ett sånt där bolag som vi är då. Men däremot så kan vi ju konstatera att vi hade en utläsning av Caliditas fas 3-resultat. Den sista delen av den studien som var väldigt positiv, och det har ju dels implikationen att vi naturligtvis ser en värdeökning i vårt innehav, men också då givet att vi har varit engagerade i det projektet i plus 20 år, så är det klart att det är en ordentlig fjäder i hatten då, från egentligen idé från universitetet hela vägen genom de här regulatoriska processerna och annat och kliniska studier. Så äntligen då har vi ett finalt resultat som ser väldigt, väldigt bra ut.
Kalitas har verkligen premierats under början av det här året. Hur mycket äger ni nu? För jag vet att ni har köpt på er lite i kursnedgången. Är det runt 10% fortfarande?
Ja, precis. Vi är strax över 10% och vi handlar ju de här aktierna inte speciellt frekvent så att säga, men under hösten 2022 så var det ganska turbulent där i ett antal dagar, och då passade vi på att öka vårt innehav något då. Men vi har ju legat strax under 10% och nu är vi strax över 10%.
Om jag tittar på er då och ert kassaflöde, det var negativt i det fjärde kvartalet. Är det fortfarande negativt i det här kvartalet?
Ja, alltså vi gör ju investeringar, så att det är ju takt med att vi realiserar exit och så, då kan du se en annan situation på kassaflödet. Men annars är det ju så att vi fortfarande håller på att investera den kassan som vi tog in i samband med IPO för snart 2 år sedan. Och vi har kommit lite drygt halvvägs i det arbetet. Men vi ser ju att det finns ju gott om möjligheter. Det gäller för oss då, som är extremt långsiktiga investerare, att välja på ett klokt sätt och också välja situationer där vi ser att vi har någonting att tillföra.
Och är det snarare nytt ni letar efter eller stötta era befintliga portföljbolag?
Vi gör naturligtvis både och. Man kan väl säga att vi har ganska lite så att säga, formella åtaganden i liksom, investeringsbeslut som redan är fattade, utan det vi framförallt tittar på nu är väl liksom situationer där det finns bra lägen här. Problemet eller utmaningen för oss är väl det här att vi investerar ju inte utifrån att liksom en aktie ser tillfälligt billig ut eller så, utan vi måste ju ha ett 10-årsperspektiv på våra investeringar, och vi kommer ju att vara en långsiktig ägare om vi investerar då, så att det inte bara det här att det ser otroligt billigt ut, det räcker liksom inte, utan det krävs mer.
Det är inte traders med andra ord, det är ganska betryggande. Nej. Att höra. Förutom Caliditas så har ni även Sedana, Medcap, Index Pharmaceuticals. Och Index då, flaggade för försenad fas 3-studie, behov av mer kapital. Är ni villiga att ge dem det?
Ja, vi har ju sagt till bolaget att vi är villiga att stötta dem genom den här processen. Och som vi tolkar det, vi har ju liksom ingen unik insikt i situationen så att säga, men det handlar om att man har fått en trögare start än vad man hade förväntat sig i den här fas 3-studien, och givet att det är en investering på en knapp halv miljard så att säga, som det skulle slå en 10% eller något sådant och man behöver lite extra pengar, så ser vi det som väldigt naturligt som största ägare att ge vårt stöd i en sån process, absolut.
Och till sist då, hur optimistisk eller orolig är du för, säg resten av året i alla fall?
Ja, men vi är optimistiska. Vi tycker väl att dels så tycker vi att den här operativa utvecklingen som vi har sett i våra bolag har egentligen gått i rätt riktning under många, många år här, och egentligen vi ser positivt på det. Sen har värderingarna åkt lite upp och ner här under 2021 och 2022. Så att vi ser väl liksom att så länge vi fortsätter att leverera på den operativa utvecklingen i bolagen så kommer värderingarna att komma successivt.
Då säger vi tack Carl Tobiasson för att du var med oss i Börsmorgon. Ulf, 10-årsperspektiv. Jag vet inte ens om jag lever då, tänkte jag säga.
Ja, det får vi väl ändå hoppas.
Det hoppas jag med, men jag vet inte.
Nej, det vet ingen. Men vi vet väl lite om Links rapport då. Det är ju ett investmentbolag medtech-forskningsmedicinbranschen. Och jag tycker de har liksom en roll att fylla där då. För det där är sektorer som vart och ett av investeringarna är högriskinvesteringar, för det kan liksom gå snett i sen fas och allt möjligt, och därför ska man ha ganska många sådana. Då kan man köpa Link, jag satte teckna på dem när de kom till börsen, sen blev det ju en sån superhås och då var de ju alldeles för hög värdering. Nu är substansvärdet 55 kronor och de värderas till 60. Substansvärdet har gått ner en del under året för aktien är oförändrad i stort sett och substansvärdet har ökat 9%. Så jag tycker det är intressant bolag så att säga, men man ska väl ha ett 10-årsperspektiv som sagt var.
Och det är ju just det jag hittar också, tycker jag, från analytiker eller från marknaden. De gillar bolaget, de tycker det är bra, men det är rätt dyrt.
Ja, det är ju en premie på 10%. Vi som har varit med ett tag brukar ju liksom tycka att det ska vara rabatt på investmentbolag, men så är det ju inte längre. Det finns en hel del som har premie där ute och jag tycker man kan. Det beror ju på hur bolaget utvecklas, men om det utvecklas bra så får man väl betala lite extra, mer än bara så att säga aktievärdena som de äger, för ledningen då att hitta nya grejer. Så jag tycker inte 10% i det här specifika fallet är så farligt.
Nej, kvalitet kostar och Link stiger för övrigt 1% på börsen.
Du får inte dö, Emelie.
Nej, det tänker jag inte göra.
Vi har av flera anledningar, men vi har ju massor rapporter och ta oss an kommande tiden.
Du vill ha hjälp imorgon, menar
du? Exakt, du måste vara här imorgon. Och du måste också vara nästa vecka. Vi har många intervjuer de kommande dagarna. Rapportmorgon har precis dragit igång för säsongen. Det kommer bli jättekul att följa. Jag ska återkomma till vilka rapporter vi har. Här har de på en skylt. Så här känner vi imorgon. Och då utelämnas bortom programmet Sandvik vid lunch. Autoliv Uffe kommer också vid lunchtid och sen under nästa vecka, då har vi ingen skylt på, men det är redan nu bokat över 50 intervjuer känner jag till, så att ni vill ha med oss hela veckan. Och vi kan prata mer om de där rapporterna imorgon, men Uffe, om vi ska avsluta med att prata liksom om den här morgonen.
Startskottet.
Exakt. Vad är känslan?
Känslan är ju, det ser man på kursutvecklingen också, att marknaden har varit lite för skeptisk, att bolagen är generellt sett optimistiska. Det är inte liksom samma tryck i orderingången som vi har sett tidigare kvartal, men det är inget fall heller egentligen. Så det är bra att vi får upp då. Och de här aktierna som har tappat mycket, Husqvarna har ju ändå tappat, halverade aktiekursen, sticker upp nu då. Samma sak med Arjo, också dålig kursutveckling senaste året. Och så kommer det lite, inte så farliga rapporter, till och med ganska bra rapporter då. Även om det är vinstminskning i Arjos fall så stiger den på det. Men vi får se här, det är precis bara i början. Och morgondagen med Sandvik blir väldigt intressant.
Men du sa förut att liksom, du mindes tillbaka när vi stod här för ett kvartal sen, då öppnade aktier upp och för att sen stänga flätt eller till och med neråt. Kanske fanns en annan osäkerhet i marknaden. Nu bara, om vi inte drar för stora växlar, men kan ju notera här, Stora som kommer med vinstvarningen, det där ser ut att ätas upp just nu, bara ner två, kollegorna har till och med vänt upp. Bonava, som vi också vet, superpressade, får ingen jättestor reaktion, 2-3% nu. Att det verkar ju vara ändå så att marknaden orkar eller har redan prisat in att man tar sig igenom den här jobbiga perioden.
Jag ska också säga att Kinnevik, en sån här som har vänt ner, var toppen i OMXS30, är nu minus 0,2.
Okej, den har jag inte alls noterat. Men jag ser ju här att Stora Enso var ju ner över 5% i öppningen. Nu är det 2 som sagt. Och det, efter den här vinstvarningen då, att vinsten ska mer än halveras i år. Ja, jag trodde nog att det skulle bli lite mer. Men vi får se vad som händer. Det där kan jag göra med börshumöret också. Hur det, för jag tycker att jag har varit lite orolig här. Vi har ändå gått in väldigt starkt. Vi har haft liksom 8 uppgångsdagar i rad hade vi innan den backade lite grann igår då börsen. USA har också vänt upp jättekraftigt senaste månaden. Och så går man in i en rapportperiod. Jag tycker de amerikanska bolagen som har kommit hittills då, vi har ju inte nämnt Tesla som kom igår kväll då och tappade 6% i efterhanden. Och jag tycker generellt sett så är det, förutom storbankerna som kommer starka rapport, så är det lite svagare av det jag har läst i USA. Så vi får väl se vad som händer här. Vi är dessutom inne i årets sämsta börsperiod säsongsmässigt. Då.
Så, ja, det men är det en global företeelse eller bara Stockholmsbörsen?
Ja, det är våra undersökningar har gjort på Sverige, men jag kan inte tänka mig att det inte, liksom, Sverige brukar inte sticka ut så. Liksom, så det gäller nog även i USA och Tyskland. Och så där.
Lite skepsism fortfarande alltså. Trots.
Ja, och det här talesättet det är för övrigt brittiskt, det här att sell in May and
stay away.
Ja, och återkom då efter det här hästkapplöpningsloppet St. Ledger i september. Så det
verkar gälla det också. Kanske man ska lyssna på i år då?
Vad sa du?
Kanske man ska lyssna på i år?
Ja, vi får se här. Det är lite så. Det har gått gått ganska bra i år faktiskt. Mm. Alltså framförallt Tyskland, det är ju bara ett par procent från all time high här. Vi är ju lite längre ifrån för att våra banker har tagit lite stryk i år då.
Min teori är ju att det är en felöversättning till svenskans köp till sillen, sälj till kräftorna. Det betyder ju att man ska ligga lång över sommaren.
Ja, det var precis det var nog någon, jag vet inte varför. Så det stämmer.
Våga vara contrarian.
Den devisen behöver vi inte liksom tänka på längre, för den stämmer inte.
Men jag tycker vi rundar med sill och hästkapplöpning och allt vi har nämnt nu sista meningarna. Tack Alexander, tack Ulf för jobbet den här morgonen. Tack för att ni har tittat. Vi tar upp den där bilden igen alltså. Det är vårt intervjuschema ska sägas över rapporterna. Det kommer fler än under morgonen. Men vi börjar med Munters, följer upp med Tele2, så Investor avrundar sen i Börsmorgon också. Nu har ju faktiskt dagen bara börjat, så ni får inte missa Börskoll klockan 2 och nyheter när ni vill på d.se och alla intervjuer igen samt Börsmorgon i sin helhet på vår sajt. Tack för oss!
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nyss en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.